dagar i rad. Det gjorde han på sina två konserter under helgen som gick.
På första konserten kom det över 73 000 personer för att se Håkan Hellström på Ullevi i Göteborg, vilket då blev ett nytt rekord. Sen släpptes det ytterligare 600 biljetter till lördagens konsert. Då kom det 73 781 personer. Så många personer har det aldrig tidigare varit på en musikkonsert i Sverige. Under konserten så bjöd Håkan Hellström in många gästartister och en av dem var 13-åriga Nisse Hasselgren från Göteborg. Och så här sa han till SVT om att sjunga en av Håkans låtar inför en så stor publik.
Det är väldigt kärleksfullt där och det är en så här jättestor energi som riktas mot den.
Reporter från SVT var Carolina Svalbacke och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag och får önska er alla en riktigt trevlig kväll.
Segelfartyget Madeleine med Greta Thunberg och 11 andra aktivister ombord har kommit fram till Ashdod-hamnen i södra Israel. Fartyget eskorterades dit efter att ha bordats av israeliska styrkor natten till måndag. De israeliska advokaterna som representerar de 12 aktivisterna ombord är kritiska till att de inte har fått information om sina klienter under dagen. En av advokaterna är Nariman Shehadi Soarbi.
Vi har sedan morgontimmarna varit i kontakt med olika israeliska myndigheter, den militära åklagarmyndigheten, den israeliska flottan och polisen, men har inte kunnat få svar om var våra klienter befinner sig, berättar advokaten Nariman Shehadi Soarbi. Ekot har varit i kontakt med det juridiska centret under kvällen som uppgav att de fick reda på att fartyget har kommit fram till Israel genom medier och att de fortfarande inte har fått någon information om var och när de kan få träffa sina klienter. Trots att informationen är knapp så tror advokaten Nariman Shehadi Soarbi av tidigare erfarenhet att aktivisterna kommer att föras till fängelset Givon nära staden Ramle i centrala Israel där illegala invandrare placeras i väntan på att domstol ska besluta om utvisning.
Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. De vapen som polisen larmades om i morse på Östermalm i Stockholm och som utlöste en stor polisinsats har nu visat sig vara replikor och alltså inga skarpa vapen. De personer som greps under polisens tillslag har anhållits men polisen vill inte gå ut med brottsrubriceringen eller hur många som frihetsberövats i ärendet. Misstankarna om grovt vapenbrott har dock avskrivits. Läget är fortfarande kritiskt för den colombianske presidentkandidaten Miguel Uribe. Han sköts i huvudet när han talade i en park i huvudstaden Bogotá i lördags. Uribe är senator för högerpartiet Centro Democrático. Han har tidigare meddelat att han ställer upp i presidentvalet i Colombia nästa år. En 15-årig pojke har gripits misstänkt för dådet. Sverige och andra EU-länder har inte tillräckligt med blodplasma och måste importera främst från USA. Enligt en rapport från Socialstyrelsen innebär det en betydande sårbarhet vid kris eller krig. Därför föreslår Socialstyrelsen och Läkemedelsverket en fristående nationell organisation för insamling av både blod och plasma. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion Simon Karlsson. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio Play.
P1, Sveriges Radio.
Och en längre nyhetssändning från Ekot hör vi klockan 10. Sen 12 minuter över 10 börjar kvällsupplagan av Studio 1. Nu är klockan 9:03, måndag kväll. Och här i P1 ska vi än en gång sända Ekonomi Ekot Extra, som den här veckan handlar om resor. Programledare är Hanna Malmodin och programmet sändes första gången i lördags.
Svenskarna älskar att åka utomlands och i år ser reskassan ut att räcka lite längre än tidigare.
Det här ser ganska bra ut skulle jag säga för oss som konsumenter.
Dels så är hushållens köpkraft lite bättre nu och sen så såklart är ju kronan betydligt starkare än jämfört med förra sommaren.
Men det finns samtidigt en del fallgropar att se upp med.
Kontanterna, tar du ut dem här i Sverige eller på plats?
Det kan bli lite hur som helst faktiskt.
Man ska alltid ta ut dem på plats va? Ta inte ut dem i Sverige, människor.
Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Hanna Malmodin. Vi ska strax reda ut hur man ska tänka kring sånt som uttag och växelkurser och annat. Men man kan börja med att konstatera att vi redan är en bit in i juni och att semestern närmar sig med stormsteg för många. Och precis som vanligt så är det också många som tänker åka utomlands. Viggo Kavling, du är redaktör för affärstidningen Dagens PS Weekenddel och har bevakat resebranschen under många år, bland annat som chefredaktör för en resetidning tidigare. Svenskar reser ju betydligt mer än de flesta andra europeer. Hur kommer det sig, tror du?
Ja, men det är många olika anledningar. Dels är det vädret. Vi har, det är kallt och jobbigt och man längtar till det. Sen har vi en väldigt lång tradition av att åka på charterresor. En vecka i solen. Det började för mer än 50 år sedan. Och då mellanlandar man på olika ställen. Men nu finns det... Det finns väldigt mycket kapacitet. Det finns duktiga svenska researrangörer.
Mm. Men sen är det ju också så att svenskar har ju lång semester också jämfört med många andra.
Ja, det är dels... Ja, men det är många... Väldigt många olika faktorer som samverkar, men jag tror att det här kulturella, och sen så senaste åren så eldas det ju här på av sociala medier, så att man har gjort tester då, ta en bild på din nya diskmaskin, 5 likes, ta en bild när du är på en kryssningsbåt med en drink, 50 likes, och dels stärker du den som sitter och dricker drinken, jag fick 50 likes, men de här 50 som har likat, de säger till sin partner, när ska jag och vi åka på kryssning, så att sociala medier, och efter pandemin ser vi också att upplevelsekulturen, den har stärkts, andelen av upplevelser jämfört med att köpa diskmaskiner, den har ökat. Ja. Och det är ju för att, vad minns vi av livet? Jo, vi minns drinken, men diskmaskinen, ja, så länge den inte har rasat ihop fullständigt så prioriterar vi andra saker.
I en undersökning från storbanken Nordea svarar 4 av 10 att de planerar att åka utomlands under semestern i sommar. Och resebolaget TUI har beställt en liknande undersökning och där svarar hälften att de tänker åka utomlands det närmaste året. Och reporter Hampus Zetterqvist gjorde en liten frågeenkät på stan kring det här.
Vi har ju ett sommarställe, så där brukar vi vara för det mesta.
Om du ska utomlands någonstans?
Ja, då har vi varit ganska. Vi har varit på Kanarieöarna en hel del. Men ja, vi skaffat hund, så nu har vi varit i Spanien, när så har vi varit också, ja, lite så. Ja.
Hur brukar du tänka när du väljer utomlands? Är det liksom värde för pengarna eller uppleva något nytt?
Ja, det är väl uppleva något nytt och värde för pengarna också.
Alltså jag skulle inte säga att det är liksom prio ett, men det är klart att det finns ju där. Och man kanske inte åker till Schweiz istället för Österrike. Alltså det är väl liksom, det är klart man väljer väl beroende på prissituation i olika länder.
Sa först Monica och sen Hugo. Moa Langemark, du är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Det är ju verkligen inte alla som har råd att åka utomlands överhuvudtaget, men det verkar som att det är en del som gör det ändå.
Ja, så verkar det. Och vi ser ju också i vår data att hushåll tenderar att ta mer lån inför sommarsemestern. Det är en tydlig säsongsvariation här. Likadant att man betalar mer på faktura i maj månad till exempel. Och vi har ju också ställt frågor till hushållen inför den kommande sommarsemestern här. Om man planerar att ta lån eller misstänker att man kommer behöva ta lån för att finansiera sommarsemestern. Och då är det ju så många som 11% som svarar att ja, så är det.
Mm. Och hur tänker du kring den siffran? Den låter ju väldigt hög.
Ja, nej, men det här är ju problematiskt för svensk ekonomi befinner sig ju sedan en tid tillbaka i en lågkonjunktur. Och det är ju exceptionellt osäkra tider nu på många plan och vi vet inte hur det här kommer slå mot svensk ekonomi och mot svenska hushållsplånböcker. Så det rationella nu kanske snarare är att bygga upp en rejäl buffert, hur tråkigt det än låter.
Ja, det låter ju inte jättekul kanske. Men är det sämre att låna till semestern än att låna till exempel till en diskmaskin som Viggo pratar om?
Ja, men det beror lite grann på såklart hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut annars. Är det så att du verkligen behöver en diskmaskin, så är det såklart att det, då behöver man ju prioritera diskmaskinen långt före en sommarsemester. Men det här är ju klurigt, för att barn och unga idag har nog lite annan inställning till resande och en annan förväntansbild som de får till sig från vänner, från sociala medier som vi hörde här om, att alla andra åker ju på sommarsemester. Men ett viktigt budskap här är ju då att viktigt att man pratar med sina barn om pengar och de förutsättningar som man har i sin familj. Man är inte rädd för att inkludera barnen i som det ekonomiska samtalet och att de förstår liksom vilka prioriteringar man behöver göra.
Mm. En annan fråga som många ställs inför när man ska resa är hur man ska tänka kring försäkringar. Hur ska man tänka?
Mm. Ja, men det beror ju lite grann på vad det är för typ av resa som du ska göra. Man behöver ju alltid vara försäkrad när man åker utomlands, men i alla hemförsäkringar så ingår ju ett reseskydd som täcker kostnader för om man skulle bli sjuk till exempel. Och det här skyddet, för de allra flesta så räcker det ju i 45 dagar. Det kan vara något längre hos vissa aktörer. Och är det så att du betalar resan till exempel med ett kort, så ingår ju också i många fall ett avbeställningsskydd. Så du har ju redan i grunden då ett ganska bra skydd. Samtidigt är det ju många aktörer som gärna vill sälja på dig extra reseförsäkringar. Och klickar du inte i direkt så kanske du till och med får upp en liten varningsruta om att är du säker på att du ska åka oförsäkrad. Men i de allra flesta fall så har man ju då redan ett bra skydd genom hemförsäkringen. Och framförallt om man också betalar med kort. Så läs på och se vad som gäller i dina försäkringar.
Mm. Mattias Nyman, du är vd för jämförelsesajten flygresor.se. När du tittar på antalet sökningar som görs och vilka destinationer det söks på, vad drar du för slutsatser?
När jag tittar på vart folk vill resa i sommar, så är det de gamla vanliga. Spanien alltid på topp. Och den som dalar mest kan man säga är USA. Där är inte intresset lika starkt som det var förut. Turkiet är också lite svagare intresse. Och man kan säga att de som klättrar en aning är Frankrike och Italien.
Om du vill sätta lite siffror på några av de där då, hur ser det ut när du tittar på Turkiet och USA till exempel då?
Titta på de sökningarna som är gjorda i maj då, så Turkiet sjunker med 19%. USA faller med 25%, men där har vi sett egentligen större fall tidigare i år också. Och Frankrike ökar med 10%, och så har vi en riktig raket som är Syrien, som där har hänt en hel del, som ökar med 20 000%, men det är ju för att det var i princip noll som reste dit för ett år sedan.
Men just USA och kanske framförallt Turkiet då, har du några teorier kring varför det ser ut som det gör?
Ja, i USA, uppenbart mycket som händer i USA. Där ser vi en väldigt tydlig korrelation mellan uttalanden från den amerikanska administrationen. Turkiet är lite mer svårbedömt, men vi tror i alla fall, och vi ser det ofta, att nyhetsflödet om många länder påverkar intresset för att resa till olika ställen.
Vad tänker du om det här, Viggo? Är det något du märker också?
Ja, nej, men USA så tror jag, alltså det är en Donald Trump i kombination, nu har ju sett dollarn gått ner lite, men det, fortfarande är det ju så att det är fruktansvärt dyrt att bo på Manhattan, alltså det är ju, och priserna på lite finare hotell har stuckit iväg oerhört mycket, premiumhotell jättemycket, så att alltså kombinationen Trump och att det är väldigt dyrt i USA fortfarande gör att, ja, sådana som jag som har åkt jättemycket till USA håller igen. Turkiet är lite mer komplext, för jag tycker det var intressant när han, den här svenska journalisten, släpptes, så han avrådde inte från resa från Turkiet, och Istanbul och Antalya och där alla turisterna är, där röstar man ju inte på Erdogan, så att om inte folk åkte dit och turistade, så på något sätt då stöder man ju på sätt och vis Erdogan i det. Alltså, har man inte så mycket pengar så är ju Turkiet fortfarande, även om, ja, det är en väldigt bra, du får väldigt mycket bra all inclusive semester i Turkiet för pengarna. Om man jämför i Spanien är det dyrare, och Frankrike och Italien är ännu mycket dyrare.
En bra nyhet för de som tänker resa utomlands är att semesterkassan ändå kan räcka lite längre än tidigare. Anders Eklöf är valutastrateg på Swedbank.
Dels så är väl hushållens köpkraft i generella termer lite bättre nu, om man tittar på, vi har lite bättre reala disponibel inkomster jämfört med förra sommaren. Och sen så klart är ju kronan betydligt starkare än jämfört med förra sommaren.
Både euron och inte minst dollarn har blivit billigare, men även andra valutor.
Turkiet är ju till exempel en valuta. Turkiska liran har ju försvagats med 20% om man jämfört med förra sommaren. Så det är ju markant. Men man kan ju också faktiskt nämna närområdet här. Kronan har ju även stärkts något mot norska kronan, om vi då ser jämfört med förra sommaren då. Det är väl ungefär 6%, så att det kan ju vara intressant som ett resmål.
Den svenska kronan är faktiskt den valuta som stigit allra mest i värde på sistone av de allra mest handlade valutorna på valutamarknaden. Och många bedömare räknar också med att den kommer stärkas ytterligare. I ett program för några veckor sedan så pratade vi om vad den här kronförstärkningen beror på och vad det innebär för ekonomin i stort. Men för de som ska ut och resa i sommar, Moa, så är det ju bra.
Ja, i många fall så är det ju det. Men det beror ju också på hur inflationen har utvecklats i landet man ska resa till. Så till exempel som ett land som Turkiet till exempel, som har haft väldigt hög inflation, där kanske det inte riktigt är lika stor effekt som det kanske är i andra länder.
Nej, precis. Där märker man egentligen inte den här kronförändringen eftersom priserna har också följt med upp.
Ja, men precis.
Och när vi spelar in det här programmet så är det torsdag. Och i morse lät det så här i ekonomiekotsändningar.
Till sist valutan. En dollar handlas för 9 kronor och 60 öre. En euro för 10 kronor och 96 öre.
Men Moa, de där kurserna som man brukar höra, vad det kostar på valutamarknaden, det är ju just valutamarknaden. Det är ju inte de växelkurser som man själv får betala.
Nej, tyvärr är det så. Och det beror ju på att när du betalar till exempel med ett kort utomlands så tas det ut avgifter. Och då är det bland annat valutaväxling och det kan också vara uttagsavgifter. Så det är ju bra att ta reda på, precis som med dina försäkringar, ta reda på vad som gäller för ditt kort. Och det kan du göra enkelt genom att gå in på till exempel konsumenternas.se som är en oberoende jämförelsesajt där du kan kolla på vad olika bank- och kreditkort har för avgifter och vilka som är bäst på resan.
En lyssnare som hörde av sig hade tagit ut euro i en bankomat här hemma och han noterade att den kurs han fick betala var 6% högre än dagskursen den dagen. Och jag bad bankomat förklara hur deras kurser bestäms och de svarade att de använde Riksbankens så kallade snittkurs och plussar på drygt 6%. Men det allra mesta av de där extra procenten går åt till att täcka omkostnader, sa de, och att ambitionen är att alltid ha en bättre kurs än växlingskontoren. Vad säger du om det, Moa? Men man får räkna med att det blir ungefär 6% påslag.
Så kan det vara. Men det kan ju vara så att det kanske även är billigare att ta ut i uttagsautomat utomlands. Sen så är det ju bra att man också har med sig lite kontanter när man reser in i ett land om någonting händer. Men man kanske inte ska ta ut några större summor i Sverige utan att man satsar på att göra det utomlands.
Reporter Hampus Etterqvist frågade bland andra Monica som han träffade på stan i Stockholm hur hon brukar tänka och om hon brukar växla pengar här i Sverige innan hon åker iväg.
Ja, det har jag gjort. Fast det var i och för sig länge sedan.
Varför har du slutat med det?
Nej, men det är för att jag tror att det är smartare att ta ut ofta på plats.
Bankomater på plats?
Ja, och det var ju lite dumt när vi gjorde det i Budapest. Vi hade fått råd om att vi skulle ta då bankomater. Men då hamnade vi på någon bankomat som hade varit jättehög sån här växelkurs. Och det tänkte vi inte på, men sen började vi liksom att jämföra och såg vad där vi blev lurade lite grann.
Hur brukar ni tänka kring alltså, betalmetoder väl på plats?
Alltså jag brukar alltid ta ut lite cash. Så.
De kontanterna, tar du ut dem här i Sverige eller på plats?
Ja, det beror på min planering. Det kan bli lite hur som helst faktiskt.
Man ska alltid ta ut dem på plats, va? Jag brukar gå till en bra bank, välkänd, då får man bra kurs. Ta inte ut dem i Sverige, människor.
Ta Elsa och sen Hugo där i slutet. Hade de rätt här?
Ja, men det låter ju som de tänker ganska klokt. Alltså det viktigaste tror jag här är att man tänker att man har flera olika sätt att betala på. Tidigare så låg ju Sverige väldigt långt fram när det gäller kontantlösa betalningar. Men många länder har ju kommit i kapp i stor utsträckning och det går att klara sig ganska bra med kort. Men det är ju heller inte så länge sedan som vi hade ett stort strömavbrott på hela Iberiska halvön. Och det här visar ju också på att det är ju bra att ha flera olika sätt. Dels då lite kontanter, men också kanske två olika kort att kunna betala med om någonting händer med ditt första kort. Så att du har lite backup. Men Sen vill jag också trycka på det här. Det är ju viktigt att du inte går runt med massa kontanter på dig. För är det så att du blir bestulen eller att du lämnar kontanter på ditt hotellrum som du blir av med, så är ju ersättningsbeloppen i hemförsäkringen väldigt låga. Så att, försök hitta en balans där så att du som klarar kanske det nödvändigaste har kontanter för det. Och sen då liksom varierar och använder liksom de betalsätt som du där tycker verkar vara smidigast, enklast och billigast också. Så att man inte heller går på den här niten som kvinnan i Budapest.
Mm. Vad tänker du kring det här med kontanter och kort och sånt?
Men alltså, jag reser ju väldigt, väldigt, väldigt mycket och jag har aldrig med mig några kontanter. Och alltså, det funkar ju över hela världen. Alltså, typ när jag var i Malaysia senast och tog ut lite pengar. Men det slutar ju bara med att jag växlar in dem igen sen när jag kom hem. Så att korten har liksom slått igenom. Och vad jag förstår så är det många nya kortbolag som vill in på marknaden och de har bättre priser på det här. Faktiskt är det på det sättet.
Men det som jag tänker och vill lite grann trycka på är att det är ju bra att kunna betala även i ett offline-läge, för sådana kan ju inträffa. Och det är ju knepigt när det händer i Sverige att betalsystem slås ut. Det händer ju ibland till exempel att en matkedja drabbades till exempel och sådär. Och då är man ju glad att man har lite kontanter. Så lite samma tänk där, liksom, att man har en backup och att man är lite mer utsatt kanske när man är utomlands.
Innan man börjar fundera på hur man ska göra med pengarna på plats så måste man ju boka själva resan. Och jag frågade Mattias Nyman på flygresor.se hur priserna ser ut jämfört med förra året.
Ja, det här ser ju ganska bra ut skulle jag säga för oss som konsumenter. Det är lite svårt att veta exakt vad priserna kommer att hamna för sommarsemestern när de bokas i sommar. Men om man tittar på de priser som har sökts på i maj och jämför med förra året, då ser det ut som priserna har gått ner med ungefär 10-15% på de här 10 toppdestinationerna som vi har, de 10 största länderna. Sen är det alltid så att när man närmar sig avresedag så har priserna en tendens att gå upp. Men det är jämförbara siffror med förra året som tyder på det här.
Då kan man ju lätt bli lite förvirrad om man tittar på statistikmyndigheten SCB:s siffror. För enligt dem så ökade ju priserna på flygresor kraftigt under april. 25% högre låg de i april i år jämfört med april förra året enligt SCB. Hur ska man förstå det där då, att det verkar diffa så mycket mellan dina siffror och deras?
Jag vet inte riktigt hur de har gjort sin analys. Men det är ju lite knepigt det här med att priserna varierar när det närmar sig avresa. Så att om man till exempel tittar på resor som ligger väldigt långt fram i tiden så är de dyra i början. Och jämför man det med resor från förra året som har sökts närmare in på avresan då priserna var lägre, då kan man ju komma fram till att priserna har ökat. Så att det är lite så här, det är lite knepigt att jämföra så här priser. Man måste jämföra äpplen med äpplen och inte äpplen med päron. Och i april så var det ju, det ser vi också, det var inte samma dipp i priserna som vi ser i maj. Mm. Men det blir intressant att se vad de kommer fram till i majanalysen.
Ja, precis. Det dröjer ju några veckor till dock, ja, innan vi vet. Men om man tittar på det du ser i alla fall, och ni har ju ganska mycket data, så ser det ut som att priserna har gått ner.
Ja, det är det som vi kan se. Men vi kan ju inte spå in i framtiden, så att vi vet inte vad priserna för sommarsemester i juli kommer att landa om man bokar dem i juli. Vi kan se vad priserna var i maj om man bokade i maj för resa i juli. Och då är de lägre, definitivt, än vad de var för ett år sedan. Mm. Det råder inget tvivel om.
Det där med priser är lite mer komplicerat än man kan tro. Enligt SCBs senaste siffror så har flygpriserna utrikes alltså gått upp rejält jämfört med i fjol. Och bland annat TUI har också höjt priserna på sina paketresor med hotell. Så här säger Diane Martinez Valencia som är kommunikationsansvarig där.
Priserna för hotell, de sätts mycket tidigare innan säsongen har börjat, vilket gör att sånt som valutaeffekt och kostnadsökningar på destinationerna påverkar priserna.
Det är inte helt lätt det här med prissättning på resor, Viggo.
Alltså förr i tiden så fanns det ju en katalog, så stod priset där, och då kunde SCB och de som granskade priserna skriva upp priset. Idag så är ju priserna sätts ju dynamiskt, så att det började liksom regna väldigt mycket en vecka. Då går ju priserna upp för att då ökar efterfrågan och så skiner solen och då går priserna ner och så säger Donald Trump någonting dumt och sen händer en jordbävning i Turkiet. Det är extremt komplex materia och jag har pratat med resebranschen och Riksbanken om, för att Riksbanken anklagar då eller om det är SCB, att resebranschen får vara inflationsdrivande. Men det är dynamisk prissättning, så att det är en väldigt volatil marknad, som professor Leif G.W. Persson skulle säga. Så att har man tur så prickar man rätt, har man otur. Tyvärr är det ju så att det regnar en vecka, då ökar det här behovet på att någon säger, men nu måste vi boka resan.
Ja, den där sista minuten-effekten finns inte riktigt längre.
Det finns sista minuten-effekt också, men där kan man säga, efter pandemin så skruvade researrangörerna och flygbolagen ner kapaciteten, så att det är alltså färre plan i luften. Sen har då återhämtningen av flyget i Sverige har varit sämre än i typ resten av Europa, så att det är fortfarande färre flygplanstolar ute på marknaden, och det gör ju naturligtvis att priset går upp.
På tal då om resor och priser, i veckan presenterade regeringens Arlanda-utredare, den tidigare finansmarknadsministern Peter Norman, sina slutsatser. Och den viktigaste är att det är för dyrt att ta sig till Arlanda kollektivt.
Ja, jag skulle vilja påstå att dels är det en stor nackdel, och dels är det, gör vi ingenting så kommer E4 att totalt korkas igen. Den är redan idag igenkorkad vid vissa tidpunkter. Så att det är mycket man kan göra, tycker jag, eller borde göra, för att både med piska och morot se till att fler åker kollektivt till Arlanda.
Han tycker att man bland annat ska ta bort den stationsavgift som finns för Arlanda central. Det skulle sänka priset på en pendeltågsresa från Stockholm från 190 kronor till 43 kronor, alltså samma pris som i resten av Stockholmsområdet.
Om man åker till Märsta, som är lika långt, då kostar det 43 jämfört med 190. Vi tycker det är orimligt. Det är inte rimligt att straffbeskatta de som åker till Arlanda. Det är ju väldigt mycket arbetspendlare till exempel.
Peter Norman vill också att fler fjärrtåg ska stanna vid Arlanda.
Vi tycker också att det vore rimligt om fler tåg söderifrån, till exempel X2000 från Norrköping, Linköping, inte har Stockholm som slutstation utan fortsätter på Arlandabanan, kan stanna vid Arlanda station och sen istället ha Uppsala station som slutstation.
Som det är idag så har Arlanda Express, som körs av A-Train och som delvis ägs av den kinesiska staten, ensam rätt på att köra Arlandabanan mellan Stockholm och Arlanda. Andra bolag måste betala en avgift. Viggo, du var ju där och lyssnade när Peter Norman drog sina slutsatser här. Vad sades mer?
Nej, men alltså jag räknar ju snabbt ut att A-Trains förmodade, de har satt monopol som säkert fram till 2050, och då var det 4 miljoner passagerare gånger 147 kronor. Det blev 15 miljarder kronor. Det är alltså vad A-Train, det är deras vinst som de får. Den här stationsavgiften har de ju naturligtvis lagt som vinsten, så att det är ju de pengarna som svenska staten måste hosta upp till kinesiska staten för att det här ska gå. Om man jämför dem med Danmark, där har man ju använt Öresundsbrons pengarna till att bygga ny infrastruktur, och den infrastruktur som är runt Kastrup, ja men där finns det både en tunnelbana som man kan åka, den kostar 40 kronor, och det finns pendeltåg, och alla tåg i hela Skåne och hela Själland är sammanknutna och forsar igenom där. Det skulle kunna vara så i Sverige också om de på 80-talet hade fattat smarta beslut.
Å andra sidan, utsläppen måste ju minska i världen. Det är ju ett faktum. Så för klimatets skull vore det inte bra om svenskarna flyger mindre?
Jag tycker inte att det vore bra om svenskarna flyger mindre, för att liksom, vi behöver en global transportmedel, och den anden har man släppt ut ur flaskan för jättelänge sedan. Och det enda som kommer hända då är att fattiga människor inte råd att flyga, men rika människor kommer fortsätta flyga. Och det ser vi till exempel på Bromma flygplats, som är ett reservat nu för de med privatjet. Och man borde, om man ska göra någonting som man vill göra, då kan man förbjuda privatjet, för det är det som släpper ut absolut mest på passagerare. Men Temple Ryanair har ju skapat en arbetsmarknad i hela Europa, som det är oerhört viktig tillväxtmotor i Europa för att det ska fungera. Och 10% av världens BNP består av turism, och för fattiga länder så är det helt avgörande. Ta Kanarieöarna, om det kom turister dit, ja, det skulle ju bara vara en bit av Sahara.
Moa, Finansinspektionen arbetar ju inte med klimatfrågor på just resområdet, men ni har ändå en strategi kring hållbar finanssektor och mål kring olika hållbarhetsfrågor. Har du någon tanke kring det här?
Ja, men det har ju skett en hel del kring hållbarhetsbegreppet på finansmarknadsområdet bara de senaste åren. Och ett sådant exempel är ju att hur man ser på vapen som hållbar investering eller inte. Tidigare så var ju det kanske inte då att anse vara hållbarhet, men här har det ju skett ett skifte på marknaden. Och likadant så kanske andra typer av hållbarhetsvärderingar har lyfts upp mer på senare tid. Inte minst, det är ju även, det är inte bara hållbar liksom klimat, utan det är ju också social och styrningsfrågor. Och då kanske de här sociala styrningsfrågorna kanske blir lite mer aktuella, inte minst här. Vi pratar om USA och att många kanske backar från att åka dit. Även det ser man ju på finansmarknaden, att under den mest stökiga perioden så var det ju många som valde att lämna fonder med stora exponeringar mot USA till exempel, om man sålde av sina amerikanska aktier. Så att det finns ju en medvetenhet kring de här frågorna, men du har ju skiftat lite grann då.
Ja, ja, för som sagt, det här flygskambegreppet har man ju inte så mycket om längre. Märker du också av det att just klimat och miljö har blivit mindre fokus på ditt område?
Nej, alltså människor är nog överlag fortsatt intresserade av att investera i gröna fonder. Men det har nog också blivit mer fokus på de här andra bitarna, så att man vill liksom vara medveten i sina investeringar.
Det här var Ekonomiekot Extra. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Ekonomiekot Extra och tryck på det lilla hjärtat där. Och på pushnotissymbolen bredvid så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Moa Langemark från Finansinspektionen och journalist Viggo Kavling. Hej då!
Det var söderläge och solen låg på. Och gulsparven alldeles knallgul när han satt och sjöng in våren.
En av fåglarna i den nya säsongen av Bannerheds bevingade vänner. Några andra är kungsfågeln, enkelbeckasinen och storskarven.
Sveriges mest hatade fågel. Känt för att kunna förvandla vilket skärgårdsparadis som helst till ett dödens näste.
Lördagar klockan 9.50 i P1 eller när som helst i appen Sveriges Radio Play.
Vi fortsätter måndagskvällen med en repris från igår. Ett specialprogram från redaktionen som gör medierna.
Medierna special. Den här veckan om symbolerna som drev dreven. Om kungen och kaffeflickorna.
Vi bjuder på middag och inte på bio, utan vi ska komma till kaffe.
Hej och välkommen till den här kortversionen av medierna. Den här veckan från vår serie om människorna, orden och händelserna som har haft sån kraft att de kommit att symbolisera hela granskningar. Det handlar den här veckan om de så kallade kaffeflickorna. Året är 2010 och i en ny bok har uppgifter om att kungen besökt strippklubbar och deltagit på privata sexfester publicerats. Reporter här är Tove Palin.
Boken Den motvillige monarken har fått stor uppmärksamhet redan innan den kommit från tryckeriet.
Kungen fick också frågor om uppgifter i boken Den motvillige monarken, om besök på strippklubbar och privata fester med lättklädda så kallade kaffeflickor.
Ordet kaffeflicka blev ett av nyorden det året. Bland könsparty, app och köttklister var kaffeflickan nog det ord som de allra flesta stött på i tidningsrubriker och nyhetsinslag.
Att det började användas berodde väl på mig då, den där boken. Att det fick så stor uppmärksamhet.
Efter kaffet vill man gärna ha små kvinnor. Det är lika gott som Cointreau.
I boken, som alltså är en icke-autoriserad biografi, var det just bitarna om kungens påstådda sexklubbsbesök och privata festande, där alltså läckra kvinnor serverades till kaffet, som blivit det medialt mest uppmärksammade. Själva ordet kaffeflicka förekommer faktiskt bara på ett ställe i hela boken, och det är ett citat från Helen Welton.
Drottningen ska inte vara med, det ska bara, och vi ska inte bli bjudna på middag och inte på bio, utan vi ska komma till kaffet. Och då kom jag att tänka på den här sången som Hasse och Tage hade gjort, Efter kaffet heter den låten.
Villiga och mulliga och bra små kvinnor, då är det kalas och hoppa på.
Helen Welton var under 90-talet en högprofilerad person, känd för sitt framgångsföretag Lap Power. Hon berättar om tiden då hon var nyskild och blev uppringd av en man som ska ha varit kungagängets festfixare.
Första kungen, jag och Aje och något på sådär, ska ut och äta. Och sen ska de på bio. Och sen efter det vill de träffa lite tjejer. Det var så han uttryckte sig typ. Och jag blev så himla chockad av det och balla på. Och, eller liksom sa, jag får ringa upp. Och bara. Så då ringde jag upp och sa att nej, jag tackade för mig. Och sa nej, det vill jag inte.
Helen, som alltså nobbade förslaget om att komma lagom till kaffet, var alltså inte med på någon av de här bjudningarna.
Sen så skulle jag bli bjuden som någon sorts kaffeflicka, förstår du? Det vill man inte.
Men efter kaffet vill man ha små läckra.
Det
det är ett ord som är harmlöst. Det är lite gulligt och lite oskyldigt på något sätt. Och då kan man använda det för att det är som en slags omskrivning för vad det egentligen handlar om. Det handlar ju om nästan någon slags prostitution egentligen.
Det nya ordet som beskrev ett gammalt unket koncept lyftes i många rubriker i den efterföljande journalistiken. Thomas Sjöberg är huvudförfattare till boken som fick epitetet skandalbok.
Man kan skriva det som i de fina tidningarna, kaffeflickor, istället för att skriva sexuellt utnyttjade unga skånkiga förortsbrudar.
Under sin tid som journalist har han aldrig varit med om maken till våldsamma reaktioner. Han och medförfattarna Diane Rauscher och Tove Meyer blev hårt kritiserade, både från andra journalister och allmänheten.
Jag har skrivit böcker tidigare där det varit anonyma källor och avslöjanden som har varit jobbiga för personerna. Ingvar Kamprad, nya uppgifter om hans nazistförflutna. Nu plötsligt kunde jag inte ha en anonym källa i en bok. Nej, men varför då? Det funkar inte så i journalistik. Nu vänder vi blad. Alltså, den där pressmötet i Älgskogen är ju historiskt.
Då kan man fråga sig hur har jakten gått? Jag har sett rumporna av två älgar, tror jag. Det var.
Kungen höll en numera legendarisk presskonferens ute i skogen där busslaster av journalister tagit sig ut för att fråga om allt annat än jakten som pågick.
Det finns ju ett stort intresse, har jag förstått, inför en bok som har kommit ut. I min ära, så att säga. Och man beror på hur man ser den.
Och när han säger...
Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar. Och ser framåt istället. För det här är något som jag har förstått enligt boken och information. Någonting lång tid tillbaka i tiden.
Han kunde inte ha sagt det. Ingenting av det här stämmer, vi kommer att ta det här till förtalsmål och vi kommer att stämma förlaget. Så att det var en enorm lättnad, glädje och segerkänsla samtidigt som... Vad hade han sagt egentligen? Han hade bekräftat eller förnekat? Eller var stod vi någonstans? Publicistiskt, rättsligt, moraliskt, vad skulle hända imorgon liksom?
Förnekan är något som skrivs i boken.
Kungen talade i 7 minuter och sa sedan tack för sig utan att svara på några vidare frågor.
Det hölls ju den här berömda presskonferensen i skogen.
Nina L var den som basade över pressavdelningen på hovet.
Och vi talade då om det här pressmötet och jag sa att i år kommer det inte 5 journalister men det kommer säkert 55. Kungen sa då att ja, det förstår jag. Men jag kommer att hålla den där presskonferensen ändå.
Presskonferensen fick delvis massa ris. Det var ju varken en dementi eller en bekräftelse på att uppgifterna i boken stämde. Men också ros. Somliga menar att det här var bra. Kungen var personlig och visade mod som ändå trädde fram. Nina Eldén.
Så jag skulle vilja säga att jag skulle vilja kalla honom den modige monarken. Som ändå mötte press och media och sen dess har han inte kommenterat boken.
Enligt många så bröts något slags tabu i och med publiceringen av boken Den motvillige monarken. Det tidigare otänkbara i att skriva om kungens privatliv var det nu många mediehus som gjorde.
Boken medförde ingenting nytt. De där ryktena, för jag måste kalla det, ryktena hade ju gått i många år. Medierna, de hade ju aldrig skrivit om detta tidigare. Men att de citerade boken då och kom undan på det sättet för då citerade man någon annan.
Tafsar man på kungafamiljen så tafsar man också på svensken, gemen. Och det är livsfarligt att göra. Det blir nästan att starta ett inbördeskrig.
Thomas Sjöberg tror inte att någonting i grunden har förändrats vad det gäller kungabevakningen.
I början sades det att den här boken har för all framtid ändrat kungabevakningen och hovjournalistiken. Ja, det var väl sant kanske... Under några månader, ett år kanske. Men den här balansen, den nya kungabevakningen, den tycker jag fortfarande lyser med sin frånvaro.
Kungen själv har aldrig medgivit något besök på strippklubb eller sexfester. Men i och med att nästa stora skandal briserade i bokens kölvatten tog han så småningom bladet från munnen.
Det var förra torsdagen som Ekot publicerade ljudupptagningar från kungens vän Anders Lettströms möte med den utpekade gangsterledaren Milan Sevos företrädare i Sverige.
Kungens vän Anders Lettström hade haft kontakt med den undre världen i ett försök att tysta ett av huvudvittnena i boken Den motvillige monarken. Och det gick inte längre att vara tyst. Kungen gav en enda intervju och det var TT som fick den. Den fick såklart rekordspridning. Här fick kungen en gång för alla den raka frågan.
Men har kungen någonsin varit på en sån klubb?
Och vilken typ av klubb då?
Stripp- eller sexklubb?
Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
Och de här uppgifterna som finns om privata tillställningar där det förekommit lättklädda damer, det stämmer alltså inte heller?
Nej. Inte vad jag påminner mig i varje fall, nej.
Nu när några år har gått och de flestas minne har luddats till i kanten finns det två saker som ändå poppar upp. Ja, dels är det ju kaffeflickorna, men också de numera bevingade orden från presskonferensen i skogen. Nu vänder vi blad.
Numera när någon säger då vänder vi blad, så ler alla lite vänligt åt det hela. Så att det som var väldigt brutalt då har ju bleknat, tycker jag. Tiden läker alla sår och ersätter dem med nya, som jag brukar säga.
Aj, aj, aj!
Reporter här var Tove Palin. Det här reportaget sändes för första gången sommaren 2017. Jag heter Martina Pierrot och det här var ett specialavsnitt från redaktionen bakom medierna. Vi släpper ett nytt ordinarie program varje lördag. Lyssna på oss då.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Hej och välkommen till denna kortade version av måndagens längre direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. I fredags så hade vi ett samtal från Hans. Han ringde för att prata kriminalvård. Detta med anledning av att Sverige har nått en överenskommelse med Estland om att hyra fängelseplatser i landet. Och det tyckte Hans är fel väg att gå. Paulina Åhlensson i Vänersborg hörde det samtalet och ringde för att replikera.
Ja, jag har arbetat i kriminalvården i 8 år. Så att, och jag skulle vilja säga att det är tyvärr om nöden tvunget att göra så här. Mm. Att, för att man har vaknat lite grann i 11:e timmen och insett att man har gett polisen en massa resurser. Och det är ju väldigt bra, det säger jag ingenting om. Men sen har man inte tänkt på att man ska göra av de här människorna någonstans som man har lagfört, så att säga.
Det finns väl lite platser helt enkelt?
Ja, det är ju ingen hemlighet. Mm. Och det blir farligt till slut. Både för de som sitter i fängelse och även de som arbetar. Framförallt känner jag då, som tidigare har arbetat med detta, att det blir en alldeles för stor påfrestning när man klämmer ihop så många människor på sån liten yta, om man säger. Mm.
Och när man kör, idag kör man med dubbelbeläggning och sådär liksom?
Ja, ja, och nu hade vi en händelse i häktet i Uddevalla där man la 2 personer misstänkta för brott på 8 kvadratmeter 22 timmar om dygnet. Mm. Den ena misstänks ha mördat den andra. Och jag vet att mina kollegor, de sliter verkligen för att göra vad de kan. Mm. Men det går inte. Alltså situationen är helt ohållbar. Och är då en lösning att man, tills man har byggt tillräckligt många fängelseplatser, att man får outsourca till Estland, så må det vara hänt. För att situationen som den är nu på svenska fängelser är ohållbar.
Mm, mm. Jobbar du fortfarande inom kriminalvården?
Bara på timmar.
Okej. Och vilken roll har du jobbat? Liksom?
Jag har varit vanlig kriminalvårdare, så att jag har ju varit kontaktperson till intagna då. Jobbat allra närmast, så att säga.
Ja.
Och man har ju den här devisen bättre ut. Och det tycker jag är ju jättebra. Man vill ju naturligtvis hjälpa människor att de kommer bättre ut.
Mm.
Men tyvärr är det så att den tiden finns inte.
Mm.
Så att man kanske får ta till en sån här extrem att flytta ut den helt enkelt.
Men kommer det här som en överraskning? Alltså, har man inte sett några tecken på att man har behövt fler fängelseplatser? Alltså, är det fel i kommunikationerna här och i planerandet? Eller vad tror du?
Jag tycker att det kan man ju räkna ut med aktiekastellet nästan. Att om du nu sätter in resurser i första instans, som man säger, så kommer det ju fylla på. Du måste ju ha... Mm. Man har inte tänkt längre än näsan räcker. de här människorna måste man göra av någonstans. Man har ju liksom inte planerat alls.
Nej.
Tycker jag. Och det vad jag har förstått så pågår ju det. Man håller ju på för allt vad man kan och bygger ut och så.
Mm.
Men det här med dubbelbeläggningar och sånt, det kommer inte att funka i längden. Det blir ju också så, det är ju en typ av människor som hamnar i fängelse, så är det ju. Och många har ett våldskapital, och när du tränger ihop för många sådana människor på för liten yta, eller vad man ska säga, så blir det ju slitningar.
Mm.
Och det går ut över personalen naturligtvis och andra intagna. Så jag är rädd för mina kollegors skull, alltså att någonting allvarligt händer. Mm. Att någon i personalen får sätta livet till.
När det är så fullbelagt eller till och med överbelagt på våra fängelser, är det så att den här vårdsidan, drabbas den av det här trångboddheten liksom?
Ja, det skulle jag säga. Det är ju också så att när du hamnar i fängelse, du behöver ha någonting vettigt att göra.
Mm.
För annars så får man för mycket tid åt tankar, och det är jobbigt att sitta i fängelse i all sin dag. Det förstår man ju. Så du behöver en sysselsättning helt enkelt.
Ja.
Och blir man för många så finns det helt enkelt inte möjlighet för klienterna att ha en sysselsättning.
Mm.
Och det att ha en sysselsättning fasta tider när du sitter inne, så är det ju steget lättare till att du fortsätter med det när du kommer ut.
Mm. Ja, intressant Paulina. Tack för att du ville vara med i programmet.
Ja, tack så jättemycket.
Hej.
Hej, hej.
Susanne Davidsson i Alingsås. Hej.
Hej, god morgon, god morgon.
God morgon. Vad vill du prata om?
Ja, jag skulle vilja så här i slutet av läsåret ge en stor och varm eloge till alla Sveriges fantastiska lärare och övrig personal på våra skolor. Alltså jag tycker de gör ett sånt fantastiskt arbete, och de uppmärksammas alldeles för lite. Och ibland så känns det som att skolan ska lösa alla problem som vi har i samhället. Och de gör allt vad de kan med det lilla medel som de har i stora grupper med barn som har särskilda behov och så vidare.
Mm.
Jag vill verkligen lyfta fram hur fantastiska de är och vilket hårt och fantastiskt arbete de gör. Och nu idag sa de på nyheterna att det är fler och fler föräldrar som också får besöksförbud för att de uppför sig dåligt mot lärare och övrig personal. Och det är sorgligt tycker jag.
Ja, verkligen. Men en liten bukett här innan avslutningen då? Ifrån dig.
Ja, men verkligen. Den största bukett som finns att få fram till alla som gör ett sånt fantastiskt arbete, verkligen.
Ja, men vad bra. Då framför vi det. Då delar vi ut
jättebra.
De blommorna. Tack ska du ha.
Jättebra. Tack själv. Hej. Ha det bra. Hej, hej.
Anders Engelbrektsson i Göteborg.
Hallå där, Thomas.
Välkommen.
Tack så mycket. Du, jag ringer egentligen bara som en liten reaktion på en kvinna som ringde in. Jag kommer inte ihåg om det var i torsdags eller fredags, nere i Halland någonstans. Hon hade lite problem att det var 7 golfbanor som var där, och hennes, alltså det hon tyckte var jobbigt var väl liksom åtgången med vatten för att bevattna de här.
Mm. Hur många golfbanor behövs liksom?
Ja, typ så. Mm. Exakt. Mm. Och jag har väldigt svårt att tänka mig att det finns några golfbanor som använder sig så här utav kommunalt vatten eller liksom vattenledningsvatten för att bevattna sina ytor, utan man jobbar ju såklart med regnvatten för det där, och det är ju magasinerar man ju upp i dammar, och i vårat fall, våran klubb ligger ute i Torslanda, långt ut västerut i stan, och vi har jobbat i flera år nu faktiskt med att bygga om våran bana. Vi hade problem 2018 med den där torra sommaren som var, och då insåg vi att vi har alldeles för lite vatten, tillgång till vatten för att kunna sköta ytorna som det är tänkt. Så att vi har faktiskt jobbat med det där sedan dess.
Mm.
Och för i vårat fall så leder vi av alltså dagvatten som kommer i markbrunnar och så ifrån hela området här, som rinner ner i en stor kulvert och som tidigare bara har runnit ut i havet egentligen. Det leder vi av, så att det hamnade i våran primärdamm. Sen använder vi ju det och sprutar ut på fairways och greener, för det är ju egentligen de ytorna som man måste vara noggrann med hur man sköter dem.
Mm. Så att det belastar inte och
Nej, det är tvärtom. Ja. Alltså, man gör ju liksom, man tar ju hand om vattnet på det sättet då. Och sen så vattnar man ju inte helt planlöst heller, utan gräset ska ju bara ha den mängden som är optimal, så att säga. Så att man ju, hushållar ju väldigt med det där. Sen har man ju väldigt intrikata dräneringar som gör, för att vi vill ju inte att vattnet ska försvinna, utan det som kommer på, det rinner ju igenom, går ner i dräneringen och står tillbaka till dammen, så att man har ju i princip en cirkulation på det vattnet som man så fylls det på när det regnar. Och jag tror att hon uttryckte sig lite, det blir lite som gräsöken med de här klippta ytorna som är då, och egentligen absolut, alltså fairways och greener, de är ju minutiöst skötta, så att säga, för det behövs ju för att bollen ska rulla, men alla ytor runt omkring, i våran managementstrategi för banan, då vill vi bara ha högväxande gräs och, som inte behandlas överhuvudtaget, så, och det gör ju att
du menar liksom att en golfbana är inte bara de här gröna gräsmattorna, utan det är mycket annat också.
Det är jättemycket annat, och de här ytorna som är, det ser ju vi jättetydligt, för att vi har ju fått tillbaka en massa rödlistade arter. Vi har salamandrar som bor i de här stenskoningarna i dammarna. Och vi har mängder med djurliv, alltså harar och rådjur och allt möjligt som springer här. Liksom. Man ser verkligen hur de...
Vi det har finns en massa olika miljöer liksom på en golfbana.
Vi har
biotoper
helt enkelt.
Ja, vi har en diskussionstråd på vår Facebook-sida just om det här, med anledning av det samtalet i fredags. Och Nils, han skriver där... Vad många inte känner till är att golfbanor kan vara viktiga för den biologiska mångfalden. En golfbana innehåller ofta en mosaik av olika biotoper som skogspartier, buskage, ängsmarker, högruffar, vattendrag och dammar, sandblottor och sandiga slänter. Rishögar, faunadepåer och högstubbar.
Det där låter ju lite roligt, men alltså det där är ju saker och ting som medvetet placeras ut och som gör en massa saker just...
De är skapade liksom, de här olika...
De är skapade för att det här ska bli optimalt. Och där har man ju långtgående diskussioner med länsstyrelsen. Det är ju vattendomar som ska till, och det är tillstånd för olika saker. Liksom. Och Naturskyddsföreningen är och inspekterar, och Miljöförvaltningen är och inspekterar. Och
jag tror
liksom,
att många har,
det är fantastiskt, alltså, intressant.
Jag tror att många har en bild av golfbanor att det är, liksom, att det är någon slags motsats. Man skapar en konstlad miljö i naturen. Det kanske är främst de som inte spelar golf då.
Gissningsvis.
Ja. Intressant. En helt annan bild av golfbanorna. Tack så mycket, Anders.
Tack själv. Ha det bra. Hej.
Nästa Ring P1 startar 9:30 tisdag förmiddag. Om du känner för att vara med så tycker jag att du ska ringa till oss. Ring 020 22 10 10 Ring P1. Vad vill du prata om?
Om 10 minuter får vi ekonyheter, och 12 minuter över 10 börjar kvällsupplagan av Studio 1. Nu närmast SMHI. God kväll!
God kväll, och på SMHI finns jag, Katarina Andersson. Vi har fortsatt lågtrycksbetonat väder. De flesta av dagens skurar mattas av. Undantaget ett stråk i norra Norrland som förstärks något det närmaste dygnet. I södra halvan av landet breder imorgon nästa regn ut sig åt nordost. I delar av nordöstra Götaland och sydöstra Svealand väntas dock bara små eller inga mängder. Och här är risken för skogsbrand fortsatt stor eller lokalt mycket stor. Prognos till imorgon kväll. Hela Götaland. Under kvällen och natten ökar molnigheten västerifrån. Och från Skåne till södra Västergötland kan det komma någon skur. I natt som lägst 7-12 grader. Imorgon kan främst Gotland inleda med sol. I övrigt breder ett mer sammanhängande regn ut sig åt nordost. Men det ser inte ut att nå Östergötland förrän under kvällen. Men regnet kan föregås av enstaka skurar. På dagen 10-15 grader. Vinden västlig, den avtar. Imorgon sydlig eller sydvästlig vind. Vid syd- och västkuster tidvis friska vindbyar. Hela Svealand får efterhand klart till halvklart väder och lokala skurar mattas av. I natt 7-12 grader, i norra Dalarna 0-5 grader. I morgon breder molnen ut sig från sydväst, och fram på dagen väntas regnskurar, lokalt möjligen med åska. Mot kvällen ligger skurarna främst i ett stråk från norra Värmland över mot Uppland. På dagen 12-17 grader, varmast i de östra landskapen. Växlande eller sydlig vind. Hela södra Norrland, främst i kustlandet till en början, någon skur, möjligen lokalt även i fjällen. I övrigt blir natten efterhand mest klar. Temperatur 3-8 grader. I kustlandet närmare 10. Imorgon först soligt, men i fjälltrakterna breder moln ut sig ganska fort och här kan det komma en del eftermiddagsskurar. Samtidigt som solen varvas med moln även i in- och kustlandet. I Gästrikland kan en del skurar nå upp. På dagen 13-18 grader, varmast i kustlandet. I fjällen 8-12 grader. Nordvästlig vind, imorgon växlande. Hela norra Norrland får klart till halvklart väder omkring ett stråk med regn och skurar som förstärks från södra kustlandet till norra fjälltrakterna. Och där kan det i högre terräng bli snöinslag. I natt 2-7 grader. Imorgon rör sig det här regnstråket sakta åt nordost och även kring området varvas sol med allt mer moln och kanske någon skur. På dagen 11-16 grader, i norra Lappland 5-10 grader och växlande eller nordvästlig vind. På onsdag får Götaland och västra Svealand en del sol men friska nordvästvindar. Regn och skurar över östra Svealand samt södra och mellersta Norrland rör sig bara sakta åt nordost, vilket innebär lite förmiddagssol i nordöstra Norrland och lite eftermiddagssol i sydvästra Norrland. Över till dagens maxtemperaturer. Stockholm hade som högst 21 grader, Göteborg 16, Malmö och Karlskrona 17, Kalmar 18, Visby och Jönköpings flygplats 16, Norrköping 19, Karlstad 18, Gävle och Mora 17, Sundsvall 19, Östersund 11, Storlien-Storvallen 9, Umeå och Luleå 17, Vilhelmina och Jokkmokk 16, Kiruna 13 och Kattejokk hade som högst 7 grader. Dagens allra högsta temperatur, 21 grader, hade förutom Stockholm även Oxelösund. I Europa noterade Oslo som högst 20 grader, Helsingfors 18, Riga 15, London 22, Paris 23, Nice 24, Berlin 19, Wien 23, Warszawa 18, Kiev 24, Moskva 28, Malaga 27, Rom 30, Belgrad 25 och Aten hade som högst 33 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa, 41 grader, rapporterade Granada i Spanien. Och en nederbördssammanfattning för det senaste dygnet, där mängderna anges i millimeter smältform. Regn drog bort över Östersjön i natt och har idag följts av regn och skurar främst i Svealand och norrut. I Götaland har Visby flygplats noterat 15 mm och det var landets högsta notering. Hoburg på sydligaste Gotland fick drygt 11 och Ölands södra udde knappt 11 mm. I Svealand noterade Svenska högarna i Stockholms skärgård 9 mm. Kloten i Bergslagen och Berga Södertörn fick 6 mm. I södra Norrland fick Korsvattnet 10 och Storlien-Storvallen 8, båda i Jämtlandsfjällen. Edsbyn i Hälsingland och Gävle noterade 7 mm. I norra Norrland fick Åsele 6 mm, Gelas 3 och Tjåkappe 2 mm, alla i Lappland. Över till sjöväder. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och sydut Sira. Väst eller sydväst 3-8 meter per sekund. Imorgon på norra delen växlande i lågtryck. På södra delen ökande väst eller nordväst 10-15. Fram till imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt. Skagerrak väst eller sydväst 8-13. Imorgon förmiddag syd eller växlande 4-9 kring lågtrycket. Imorgon bitti regn med måttlig sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 5-10. Imorgon eftermiddag på norra delen växlande i lågtryck. På södra delen väst 8-13. Från imorgon bitti regn med måttlig eller dålig sikt. Vänern omkring sydväst 3-8. Imorgon eftermiddag växlande 1-5. Från imorgon förmiddag regn med måttlig sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön omkring sydväst avtagande till 5-10. Från imorgon förmiddag tidvis regn med måttlig sikt. Norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken omkring väst 5-10. Imorgon eftermiddag omkring sydväst. Tidvis regn eller skurar med måttlig eller dålig sikt. Och hela Bottniska viken, nordväst 2-7 meter per sekund. Imorgon eftermiddag växlande eller syd. Mest god sikt, men någon skur med risk för åska. Några observationer klockan 21. Torsminde, väst 9 meter per sekund. Oxö 4, sydväst 7. Skagen, väst 9. Nordkoster, sydväst 9. Väderöarna, sydväst 15. Måseskär, väst 12. Pålgrunden, sydväst 8. Naven, sydväst 5. Vinga, väst 7. Nidingen, väst 8. Anholt, väst 7. Hallands Väderö, sydväst 9. Drogden, väst 10. Falsterbo, väst 6. Arkona, väst 8. Skillinge, väst 4. Hammerodde, väst 12. Hanö, Utklippan och Ölands södra udde, väst 7. Norra udden, väst 5. Harstena, väst 4. Hoburg, väst 5. Östergångsholm, väst 6. Fårösund, väst 4. Landsort, väst 5. Svenska högarna, sydväst 4. Söderarm, lugnt. Finska ute, väst 6. Nyhamn, nordväst 5. Märket, sydväst 3. Örskär, nord 2. Äggegrund, väst 3. Kuggören, nordväst 2. Brämön, nordväst 5. Skagsudde, nordväst 3. Bjureklubb, syd 2. Piterönskär, sydväst 4. Rödkallen, sydväst 3. Kemifyr, nordväst 5. Och Storön, sydväst 1 meter per sekund. God kväll!
Dags för Ekot. Ikväll kom segelfartyget Madeleine med Greta Thunberg och 11 andra aktivister ombord till hamnen Ashdod i södra Israel. Fartyget eskorterades dit av israeliska marinen efter att ha bordats natten till idag. De israeliska advokater som representerar de 12 aktivisterna är kritiska till att de inte har fått tillräcklig information. En av advokaterna är Narman Shehad Souabi.
Vi har sedan morgontimmarna varit i kontakt med olika israeliska myndigheter, den militära åklagarmyndigheten, den israeliska flottan och polisen, men har inte kunnat få svar om var våra klienter befinner sig, berättar advokaten Nariman Shahadizabi. Hon är en av en grupp advokater från ett israel-arabiskt juridiskt center vid namnet Adala som har fått uppdraget att representera Greta Thunberg och de andra 11 aktivisterna ombord på fartyget Madeleine som var på väg mot Gaza med syftet att bryta den israeliska blockaden mot landremsan. Ekot har varit i kontakt med det juridiska centret under kvällen som uppgav att de fick reda på att fartyget har kommit fram till Israel genom medier och att de fortfarande inte har fått någon information om var och när de kan få träffa sina klienter. Trots att informationen är knapp så tror advokaten Nariman Shahadizabi av tidigare erfarenhet att aktivisterna kommer att föras till fängelset Givon nära staden Ramle i centrala Israel där illegala invandrare placeras i väntan på att domstol ska besluta om utvisning. Aktivisterna kommer att behandlas som illegala invandrare trots att det är Israel som har fört dem till israelisk mark, säger Nariman Shahadizabi. som tror att utvisningen av aktivisterna kommer att gå fort till. Samar Hadros, Ashdod.
I Los Angeles i USA har det varit protester mot president Donald Trumps hårdare invandringspolitik i flera dagar. Och polis och demonstranter har drabbats samman. Presidenten valde då att skicka dit nationalgardet. Här är vår USA-korrespondent.
På flera sätt är det här en perfekt strid för Donald Trump. Han motiverar det med att han behöver trygga säkerheten, men det är samtidigt ett tillfälle för honom att visa upp tuffare tag mot illegal invandring, tuffare tag mot våldsamma demonstranter och tuffare tag mot politiker i amerikanska storstäder, demokrater, som i hans ögon alltså inte klarar av sitt uppdrag.
Men även om det då är en perfekt strid för Donald Trump, vilken rätt, om man tittar på juridiken, vilken rätt har han att göra så här?
Ja, det han gjort nu är att peka på en federal lag som ger presidenten rätt bred möjlighet att skydda federala tillgångar. Och migrationsmyndigheten ICE är en federal tillgång. Men det som Trump också gör, det är att öppna för att trappa upp det här och skicka in militären. Använda militären mot den egna befolkningen, det skulle ju vara ännu mer kontroversiellt. Och för att göra det så krävs det att han utlyser någon form av nödläge. Och det har vi ju sett Trump göra tidigare. Han vill överlag stärka presidentmakten.
USA-korrespondent Jenna Lindberg i samtal med Studio 1:s Helena Groll. Idag har Hamnarbetarförbundet lagt ett nya varsel om strejk. På torsdag ska fack och arbetsgivare träffa medlarna igen. Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.
De har ju fått väldigt tydliga signaler om att det är transportsavtal som är förstahandsavtal och det är det som gäller. Och att man kan inte förhandla sig till något ytterligare genom en medling med medlingsinstitutet.
Hamnarbetarförbundets strejker och Sveriges hamnars lockouter har pågått till och från i olika hamnar sedan 21 maj. Om parterna inte kommer överens så blir det nya punktstrejker i drygt 10 hamnar från och med 18 juni. Facket står kvar vid kraven om bland annat förbättrat skydd för förtroendevalda och begränsad inhyrning av personal. På torsdag förmiddag ska parterna träffa medlarna igen och medlingsinstitutets generaldirektör gör alltså klart att Hamnarbetarförbundet inte kommer kunna få något mer i sitt avtal än vad LO-facket Transport har fått, det konkurrerande facket i hamnarna. Arbetsdomstolen har gett grönt ljus till strejken men arbetsgivarsidan vill att konflikträtten stramas åt igen. Men Irene Wennemo håller inte med om arbetsgivarnas krav.
Jag tycker det är alldeles för tidigt att säga. Vi får väl se vad som händer när det här rullar på. Men vi har ju en möjlighet att vidta stridsåtgärder som är inskrivet i vår grundlag. Så det är inte så lätt att ändra i det.
Reporter Anders Hjelmin. Det kommer varningar om att Kinas exportrestriktioner för sällsynta jordartsmetaller kan leda till stora problem för bilindustrin. Till exempel brist på magneter, säger Peter Bryntesson på leverantörsorganisationen FKG.
I nuläget har man lite lager och artiklar på ingång, men det är för få som kommer. En del är oroliga i branschen helt enkelt att det kan ta slut och det kommer vi se om 2-3 veckor.
Och vilka effekter skulle det få?
Ja, det har ju naturligtvis stora effekter och vi drar ju paralleller och minns fortfarande halvledarkrisen under pandemiåren och det tar ju stopp och det stoppar man produktion så har det enorma påverkningar på ekonomin.
Det finns en nervositet inom bilindustrin för att sällsynta jordartsmetaller ska bli nästa globala kris inom leveranskedjan som orsakar stillastående fabriker. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters och i en intervju med nyhetsbyrån så säger vdn för en tysk magnettillverkare att hela bilindustrin är i full panik. Den europeiska branschorganisationen Klepa uppger att det är flera fabriker hos leverantörer som redan har stoppats.
Vi får inte de signalerna i Sverige men vi hör också från vissa håll i Europa att det är stopp i produktionen.
Peter Bryntesson på FKG summerar läget som osäkert.
Ja, det är väl det enda man är säker i nuläget. Det är osäkert på allting i stort sett och det kan ju hända vad som helst och förutsättningarna ändras dag efter dag i stort sett.
Reporter här, det var Viktor Jensen. Nu i sommar är det premiär för tv-serien baserad på Tordyveln flyger i skymningen. Men författaren själv, Maria Gripe, ville inte att hennes bok skulle filmas. Det säger Lisa Kviberg, historiker och arkivarie som brevväxlare med Maria Gripe.
Jag var ju 13-14 år och läste hennes böcker och skrev på brev till henne. Och bland annat frågade då om Tordyveln skulle bli film eller tv-serie. Och jag fick ett svar. De berättade att det hade varit aktuellt ett par gånger att lyfta den frågan. Men att hon inte ville det helt enkelt.
Som alltid i Maria Gripes böcker händer det mystiska saker i Tordyveln flyger i skymningen. Bland annat får de tre ungdomarna Jonas, Annika och David höra viskningar på ett kassettband. Och så hittar de gamla brev om att det ska finnas en staty från Egypten i deras lilla samhälle. Men Maria Gripe skrev alltså till Lisa Kviberg att hon inte ville att hennes bok, som först sändes som radioföljetong av henne och Kai Pollack, skulle bli tv-serie.
Hon tyckte att det skulle kunna bli en biljakt på egyptiska statyer när boken egentligen innehåller så mycket annat. Det är ju i stort en ljudupplevelse med de här viskningarna och så.
Vad tänkte du när du fick det svaret?
Jag blev lite besviken. Jag var 13-14 år och ville ha en i alla medier och form.
När Lisa Kviberg för första gången hörde talas om adaptionen av Tordyveln flyger i skymningen var Maria Gripes brev det första hon tänkte på.
Jag är lite orolig att det ska bli som Maria skrev i brevet till mig, att det skulle bli en platt berättelse där man förlorar de här ljudupplevelserna och den djupare meningen med boken. Å andra sidan så har jag sett vilka skådespelare som är med och jag tror det kan bli en bra berättelse ändå.
Det säger Lisa Kviberg som är historiker och arkivarie. Och den här tv-serien görs med tillstånd av rättighetsinnehavarna, däribland Maria Gripes dotter, som säger till Kulturnytt att hon inte kände till sin mammas ovilja och att hon själv är nyfiken på att se tv-serien. Reporter Kulturnytts Lisa Kalmteg. Den brittiske författaren Frederick Forsyth är död, det uppger hans agent för BBC. Han har bland annat